I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det här är Tea Party.
Det är fredag den 9 februari och det är dags för första avsnittet av Tape Spotlight där vi ska fördjupa oss lite i något härligt ämne. Nytt och fräscht här, för att med mig på länk, så han är här i studion fast här till vänster om mig, är Martin Hardenberger nere i Malmö. Hur är läget?
Det är underbart. Tack så mycket för att jag får vara med. Det är kul att vara en del av ett pilotavsnitt, får man väl säga, på det här sättet.
Ja, nej, men nu ska vi börja köra på allvar här flera dagar i veckan, och då vill man ju också ha hela världen som arbetsfält. Men du, hur introducerar man dig nu för tiden? Du är chefredaktör för Svenska Golfmagasinet.
Ja, så det är ju lite, eller inte så nytt nu längre, men det är ganska många som inte känner till oss. Vi är då ett magasin som är lite mer åt det exklusiva hållet. Man kan hitta oss på några av Sveriges, ska man säga, premiumklubbar, 10-15 klubbar. Men sen så jobbar jag även lite för Golfstore. Så jag ska dra igång en podcast och lite video och sånt där med dem också, där jag intervjuar deras medlemmar. Så det är mina två nya ben. Jag slutade på Expressen i somras. Så att, ja, lite nytt så passar mig ganska bra. Nu ska jag bli pappa, så lite kanske lugnare helger och så i alla fall.
Ja, stort grattis, så härligt att bli pappa egentligen.
Tack så mycket.
Men nu jag ska passa på nu när du är så schysst och är med i programmet här. Jag såg att du ska på en riktig drömresa här. Vad är det för någonting?
Ja, nej, men vi ska ha en läsarresa med Svenska Golfmagasinet där vi beger oss till den skotska västkusten. Så vi kommer att bo på Dundonald som vi har haft Scottish Open. Men sen så är ju de andra banorna kanske de riktiga höjderna. Vi ska spela Royal Troon där Stenson vann British Open. Och det blir Prestwick, birthplace of the Open. Då. De hade ju tävlingen de första 11 gångerna. Där vi även kommer att käka lite slipsmiddag och sitta i klubbhuset och götta oss. Och sen så blir det min personliga favorit Western Gales också. Mm.
Så, riktigt underskattad, eller hur?
Ja, alltså det tillsammans med Cruden Bay och North Berwick tycker jag det är nog den bästa banan i Skottland faktiskt. Så att, ja. Det ska bli grymt roligt. Så om det är någon som är sugen på hänga på, så är det bara att skicka ett meddelande till mig på Instagram eller dra ett mail på info@martinhardenberger.com.
Jag är sugen.
Ja, du är varmt välkommen.
Ja, vad härligt det låter. Men du gillar ju när det blir lite storpolitik i golfen. Så det finns en liksom anledning till att du är med idag. För jag tänkte faktiskt att vi skulle ta ner den här frågan om att backa bollen.
Ja, spännande.
Ja, och jag har en liten lapp här med grejer jag har skrivit ner. För det är vissa saker man inte riktigt har i huvudet kring det här. Som till exempel spin rates och annat som den här testroboten ska ha.
Men, ja, det är bra att du har den lappen.
men om vi börjar från början då, så är ju förslaget att backa bollen. Det syftar ju till att minska slaglängder för bombarna. Man har ju då sett att utvecklingen går väldigt, väldigt fort framåt. Och jag har fått massa bra tittarfrågor som vi ska också använda. Men vi kommer till dem i slutet av den här diskussionen. Ja. Men jag tänker, jag läser på lite bakgrund, så kan du liksom säga, ja men stoppa mig, så pratar vi. De har ju då något USGA och RNA, de beslutande organen, något som heter Overall Distance Standard. Och ODS då infördes första gången 1976 faktiskt. Och det är till för att begränsa carry och rull på golfbollen. Och nu tänker jag alla att det inte har hänt sedan 1976, men det här är faktiskt tre gånger tidigare som den här uppdaterats. 1980 och sen två gånger på 2000-talet, 2002 och 2004. Vad tror du, Martin? Kan man tänka sig att det var en Tiger-effekt där någonstans?
Jo, men Tiger har ju en jätteroll i det. Alltså, om man kikar på lite olika golfbanor som några av oss kanske har spelat, så flyttade man ganska mycket bunkar så att man kan kolla på Ryder Cup-banor som där utanför Dublin. Vad är det den heter? K-Club. Ja, K-Club. Den spelade jag för några år sedan, och där hade man liksom inför Ryder Cup flyttat ett helt gäng bunkrar och så, och dratt bak lite tio. Så att det de vill komma åt är liksom att du kan inte hålla på att bygga om golfbanor hela tiden, utan vi måste liksom stävja det där lite grann. Och det kan säkert du och jag märka också när vi spelar liksom en vanlig klubbbana här hemma i Sverige. Alltså, vi är inte extremlånga någon av oss, men låt säga att vi slår 260 kanske. Och det är jättemycket bunkrar som inte är i spel längre då. Så att det är lite den utvecklingen som man vill få bukt med.
Ja, precis. Det som då, för det undrar ju många, hur liksom rent praktiskt det, går det här till då? Och då har man ju någon slags testförhållanden för en sån här swingrobot. Och tidigare så var testförhållandet då 120 miles per hour clubhead speed, spin rate på 2520 varv och 10 graders launch. Då hade man liksom satt någon standard ut från det. Men det som är det nya nu är att det ska vara en klubba som swingas 125 miles per hour med en lite lägre spintal, 2200 varv, 11 graders launch angle. Den golfbollar för att räknas då från när det här ska införas får inte gå längre än 317 yards.
Ja. Och där har du ju bollspeeden också som är jätteviktig. Ja. Jag kan inte de exakta siffrorna där, men det handlar ju om utväxlingen från klubban till bollen.
Ja.
Och det ändras ju i takt med att spelarna slår hårdare också, så de blir bättre och bättre fysiskt liksom. Det är ju praktexemplar alla NFL-spelare ibland liksom. Och där var de inte för.
Vad säger de det då? Om vi pratade om Tiger innan, han sa ju det att jag och Vijay var de första som tränade på riktigt. De blir mer och mer atletiska. Är vi liksom är vi dumma som hindrar den utvecklingen, eller vad säger de om det argumentet?
Ja, alltså jag är lite tudelad. Jag tycker man kan göra det på olika sätt. Jag förstår ju vad de vill komma åt. Alltså, för golfen har blivit ganska endimensionell och lite monoton att titta på. Det är liksom väldigt mycket, du slår för fulla muggar hela tiden. Så blir det liksom driver ut och sen så en wedge in. Det är rätt trist att titta på. En vanlig liksom, PGA-tävling kanske. Så att jag hade egentligen hellre sett att man, någonting behöver göras. Men jag tycker kanske att man angriper det fel ände.
Var hade du velat börja någonstans?
Ja, men färre klubbor i bagen. Tvinga fram kreativitet liksom, och lekfullhet. Kanske gå ner till
10. Alltså, 10-partisiffran har varit 10 i många år. Det är det nya.
Ja. Ja. Nej, men alltså utan tvekan. För då kanske du måste ta bort en wedge. Och du kanske måste ta bort någon järnklubba. Så du får mycket fler mellanavstånd. Där du inte kan slå fullt liksom, högt och med mycket stopp. Så att, jag tycker det var roligare. För då straffar man ju inte heller de lite kortare på samma sätt som det kan bli nu.
Nej, vi ska komma till det, men nu är vi ändå på klubborna i bagen. Det pratas ju om i de här olika utredningarna de gör att driven kommer ju vara nästa grej, men det är väl också så lite grann att det finns ju en anledning till att Rory och Tiger och Jack Nicklaus är sådana som har pratat om att backa bollen för att de är de bästa golfarna. Det är såklart de som är minst påverkade av det här.
Ja, och sen så är det så att även med en kortare boll så kommer de längre slå längre.
Ja.
Och det är alltid lättare om du har en 8 istället för en 7 eller 6. Alltså desto korta klubbar du har in, desto lättare blir det. Så att längden kommer alltid att vara ett övertag för den som har det i sin bag.
Ja.
Jag är inte riktigt säker på att jag gillar den strategin som de har valt nu. Sen så är det klart bättre. Alltså, det allra sämsta hade ju varit med bifurcation, alltså att en boll för proffsen och en boll för amatörerna. Ja. Då har det blivit riktigt koko.
Varför tycker du det?
Ja, för att jag tycker det är så många som, alltså, låt säga handicap 5 och ner, och även lite högre, som du gör en birdie då och då.
Ja.
Så vill du kunna säga, då vill du kunna jämföra lite med Rory. Ja, men fan, Rory gjorde 10 birdies, nu har jag gjort en, då kanske jag också kan göra 10 en vacker dag.
Mm.
Och så ska någon komma och säga, men vilken boll använde du när du gjorde det?
Ja, just det.
Då är det ju inte så himla skoligt.
Nej, och det är rätt kul att säga det, för jag har då i det här tittarfrågeflödet fått folk som säger att 2028 kommer jag att byta boll. Vi ska komma till det praktiskt, men just bara för att ha samma som proffsen. Vi ska då ta vad innebär det här. De som slår längst kommer att tappa 13-15 yards. Det betyder då, för de här långt slående vi pratar om, att de kommer byta från en wedge till en annan wedge. Mm. Det är egentligen det som händer. In på par fyrorna då. Och för damerna på toren så kommer det innebära 5-7 yards. Så det är inte ens en halv klubba för dem. Det är det, det är det här som är det fina med procent. För hobbygolfare så ska vi ju, det är också ett argument man tar upp ofta. Genomsnittlig herre svingar en driver 93 miles per hour. En dam 72 miles per hour. Och då innebär förändringen mindre än 5 yards. Så det här är ju det fina med procent någonstans ändå.
Ja, absolut. Det kommer inte påverka den kortslående särskilt mycket egentligen, hobbygolfaren liksom.
Nej. Tillåtna bollar då för hobbygolfarna i december 2027 får man fortsätta använda tills januari 2030. Men det är alltså torspelarna januari 2028 som de måste byta. Och därför jag menar det här med att vissa kommer att försöka byta då.
Ja.
Har du tänkt på logistikfesten det att byta alla världens golfbollar?
Alltså ja, liksom när du hittar, alltså, idag om jag spelar Ljunghusen där det är liksom, ja, men väldigt många som spelar med privé, så man hittar en del privé och blir jätteglad när man gör det då. Nu kommer man inte bli lika glad längre.
Nej.
Nej, men, alltså det kommer ta, jag tror många kommer skita i det liksom. Det kommer vara en successiv förändring som vi inte riktigt kommer märka av faktiskt. Och det är lite så som det har varit med, om du kollar när man ändrade hur mycket trampolin du fick ha i driven, eller när det var vissa score på wedgarna som blev förbjudna. Inte för att sluta folk använda, nu kommer jag inte ihåg vad det var, SM5 och Callaway ERC liksom.
Den ledande bollen på touren, Titleist Pro V1, på tal om det. Jag bara tänkte nu vad jag hade gjort 2028. Jag har aldrig varit i den fabriken, men jag har sett det på bild. Du kanske har varit där i Boston.
Nej.
Men de har ju ritat i golvet de här strecken som är på Pro V1 på sidan. Så är det liksom, varje upplaga har ju ett unikt sånt streck. Mm. Så det är bara att skita och byta den 2028. Skapa, bara för att ha lite mayhem. Det tycker jag de kan göra som ett litet skämt.
Ja, men absolut. Nej, men det är en spännande fråga. Den delar ju verkligen golfvärlden faktiskt.
Ja.
Han har fått jättemycket kritik liksom, om du kollar Martin Slumbers på RNA och även Vince Vaughn på den amerikanska sidan. Inte Vince Vaughn, vad heter han? Något sånt.
Det är Mike Vaughn, gamla LPGA.
Mike Vaughn.
Ja.
Ja, vi ska inte snacka skådis så här.
Jackie Chan.
Nej, liksom kollar du sen på då liksom PGA, så har ju de internationella PGA:na gått ut med ett memo som de skickat liksom och sagt att nej, vi står inte alls bakom detta.
Nej.
Och de vill ha, för att de tycker liksom att golfen är på ett så bra ställe nu, liksom vi pikar lite intressemässigt.
Ja.
Och att då göra spelet svårare, det är liksom inte i linje med vad de vill. Så att det är verkligen, du har de styrande organen på ena sidan och sen så har du experterna på andra sidan.
Ja.
Och bara den uppdelningen är ju väldigt intressant i sig.
Verkligen. Men jag kan å ena sidan känna så här att som med spjutet som du var inne på allra först, att banorna tar slut. Alltså spjutet var man tvungen att backa, för att annars träffar man ju höjdhopparna på andra sidan gräsmattan.
Ja.
Alltså det blir ju farligt. Och det är ju, det är också med utvecklingen nu, om du bara går till den vanliga hemmaklubben, att junisarna når varannan par fyra och når alla par femmor på två, och de slår inte alltid så rakt, så att spelet behöver ju liksom backas generellt, både för det gör ju att det går långsammare när alla kan gå in överallt, och det gör ju också att det blir farligare så att säga, så att det finns ju sådana aspekter i det också.
Verkligen.
Men det, en sak till i den här rapporten då som de har hållit på med, USGA och RNA, är ju att testningen av drivers och så ska göras lite noggrannare, den här CT-testningen. För att det har ju varit det här, när det är en sport och det är miljontals dollar man spelar om, så det är klart att man vill ligga på gränsen. Det är aldrig någon som får en grön driver på touren. Det är aldrig någon i en custom fitting väska som har en grön driver, utan man ligger på orange eller rött för att vara så nära gränsen som möjligt. Och det är ju en felmarginal på 3 yards här. Så det finns ju ingen boll på touren som kommer gå 317 yards. Alla kommer ju gå 320,4. Men jag har faktiskt skickat lite mail här till de som tillverkar bollar bara för att höra. Och de är ju ganska väntat rätt defensiva och säger att vi hänvisar till uttalanden som vår CEO har gjort då. Och lite som du säger, de är på ena sidan och beslutande organen försöker skydda spelet så att säga. Och man blir lite kluven i det här, även om jag är nog på deras sida i det här om jag ska säga någonting.
Alltså på vilken sida?
Alltså jag är på backa bollen sidan.
Det är nog...
Men sen håller jag med dig att det är en av flera åtgärder som man behöver göra med spelet. Helt klart.
Sen så touchade du ju på någonting där innan. Alltså du nämnde pengarna. Och det är ju så liksom när det kommer för mycket pengar in i en sport så får du lite den här typen av diskussion också. Så det börjar ju nästan på proffssidan liksom med vad folk har börjat bli benägna att göra liksom, för att pengarna har blivit så enormt stora. Och nu pratar jag inte bara liv utan även liksom regelmässigt, alltså du liksom tillkalla domare för att se om du kan tjuva till en dropp som kanske egentligen inte känns helt rätt i magen liksom. Ja. Och det finns många, många grejer där spelet är lite på väg i en farlig riktning liksom.
Definitivt. Och som sagt, och många, många intressen i konflikt med varandra. Och sen så Wyndham Clark vann ju 3,6 miljoner, Jockey Neiman 4 miljoner dollar. Så att, jag menar, det är ju enorma pengar. Det är ju, de har jackats upp. Ja, de har jackats upp enormt. Ska vi ta lite av de här takesen? Tack så hemskt mycket för alla fina frågor på sociala medier här till Tidparty. Jag har liksom trattat ner det till några olika, så jag nämner inte er alla vid namn. Men ja, dels så är det då alla försämringar inom citationstecken drabbar de bästa minst. Och det har vi redan pratat om. Men vi tar det här argumentet om att låta ruffarna växa och minska grinorna, säger man. Kan man inte bara göra det?
Ja, den är ju klurig. För att om man gör det på en vanlig golfklubb så innebär det... Alltså gräset växer inte en halv meter över natten. Utan då påverkar det väldigt många andra, alltså som inte är elitspelare. Så att helt plötsligt så blir ju upplevelsen ganska så kass för någon som har 30 handicap några veckor innan man kanske ska ha en elittävling. Och det kostar ganska mycket i barnfödsel att göra den här typen av förändringar. Så både jag och nej. Jag tycker det är ju en rolig utveckling som kanske tvingar folk till lite mer strategi och även slagmässigt kunnande. Ja. Men samtidigt är det många som blir lidande av det. Så att det finns pros and cons, som de säger i USA kring det.
Nej, men och jag tycker du börjar en rolig ända. Jag tycker vi tar klubbnivån och proffsnivån samtidigt. För då, som du säger, att man ska tänka på att alla proffstävlingar, det finns ju medlemmar på de banorna. Även om det är privata klubbar i USA så finns det ju medlemmar på de flesta. Det finns ju liksom inga rena liksom proffsbanor på det sättet. Men tar vi då en klubbekonomi, och vi vet ju, om vi tar våra svenska klubbar, vi har bara bevattning i ruffen på Bryhov, för det är den enda klubben jag vet som har det i varje fall. Så ska du ha en liksom hög, tight ruff, så är det en skötsel som är extremt dyr jämfört med att du bara mörsar 28-30 mm över hela grejen som inte är fairway. Så det är liksom det svenska klubbar behöver göra. Det är mycket, mycket billigare.
Ja, plus att det är en hållbarhetsfråga. Liksom hur mycket kan du vattna i många delar av världen? Alltså kolla Sydeuropa eller södra USA, Mellanöstern och så vidare. Ja. Där är vatten någonting man inte har oändliga mängder av. Så att det är mycket att väga in.
Verkligen. Och sen när vi tar det här med minska grinorna, jag tycker det var ganska talande nu på Pebble Beach som har små griner. Det finns väldigt få pinnar, det var väldigt mycket spelare på den banan och så var grinorna väldigt mättade. Man såg ju att kvaliteten var ganska låg för att avgöra en PGA-tävling. Ja. Så att det finns ju liksom en fördel med, nu är det ju billigare att ha mindre griner från svensk vanlig klubb såklart. Men jag tänker på tournivån där vi vill försvara för spelarna, så behöver du ju liksom kunna sätta pinnar.
Ja, och sen så är det också lite där en ny bana kan du ha det i åtanke att bygga med lite mindre griner och kanske på ett sätt som kräver mindre underhåll. Men på gamla banor skulle det betyda att du måste liksom gräva upp grinerna och lägga om dem.
Ja.
För att annars blir designen fel. Så ja.
Men om vi då skiter lite i medlemmar, de som ska spela på banorna, och tar då som i proffsnivån då. Vad tycker du liksom, om man bara gör den här US Open-setupen hela tiden, hur mycket av lösning tycker du det är?
Alltså det är roligt att titta på. Alltså jag har ju själv blivit så att, alltså jag älskar ju golf, jag älskar proffsgolf också. Men det har blivit ganska trist att kolla liksom torsdag till lördag på en PGA-tävling. För att det är birdiefest och det är liksom bara sänkta puttar och standardslag. Så att jag kollar ju liksom dedikerat hela tävlingarna när det är majors, och då är det ju roliga, alltså US Open är ju kul tycker jag, för då är det ju survival of the fittest och det kommer katastrofer till höger och vänster och det blir mycket mer drama liksom, och det är det man vill se.
Men som en argumentation i längddebatten tänker jag, alltså winged foot visar ju Bryson att det kanske inte är dit man ska gå nu.
Nej, det räcker inte. Jag tror du måste göra mer drastiska grejer. Jag skulle gärna också säga att man gjorde ett mindre klubbhuvud. Alltså det finns så många andra grejer man kan göra. Där du måste premiera en bollträff mitt i sweet spot. För det behövs ju typ inte nu. Alltså jag har själv de senaste träklubbarna liksom från Titus. De är svinbra. Jag är jätteglad att jag inte behöver träffa bollen. Men som jag kan träffa ute på tårn och här, och den går i fairway ändå. Så var det ju inte riktigt för.
Ja, det enda, där kan jag verkligen tycka hobbygolfarna, och jag är verkligen inte mitt i sweet spot hela tiden, så jag är jättetacksam för det här huvudet. Men jag är liksom uppvuxen med att gubbarna inte kunde slå driver. Det var helt enkelt en för svår klubba. Ja. Men då var väl liksom TaylorMade Burner min första klubba som var av metall, alltså driver av metall.
Ja, ja. Så kommer du ihåg den med bubbelskaftet? Så jäkla fint.
Men alltså driverhuvudet är ju intressant, men det kommer ju, där är det ju verkligen så att det är de med skill som, då är jag väldigt kluven, för jag kan tycka å ena sidan, ja, drivern ska inte vara för alla. Vad tycker du om det här då? Paul Eising och andra har sagt så här att man får inte pegga. Var det han som sa det? Jag för mig det var han som sa det.
Den är klurig. Ja, det har jag faktiskt inte funderat över. Men opeggad driver är också rätt tufft. Alltså.
Ja. Greenkeepers unite.
Ja, precis.
Det kanske sparar några grästuvor på.
Ja. Nej, den är jag väl inte helt för. Nej, men jag tycker att det ska löna sig att vara liksom bra ballstriker med driven. Det gör jag. Sen så är det kul liksom, jag är en av de få som har förmånen att spela Augusta. Och där är det väldigt mycket så att om du missar fairway så hittar du alltid bollen. Men du ska ju runt något jäkla träd eller, alltså, du hamnar i jätteproblem ändå. Och det är ju en väg fram. Jag vet inte exakt hur man når dit med de flesta golfbanor liksom. Men det är ju kul när man hittar bollen och sen därifrån måste man skapa ett slag som kanske slår en hög drå eller en låg fade eller någonting sånt, ganska ovanligt. Men för de flesta golfbanor så behöver man inte det.
Nej, men det är ju där man tar Riviera och Sawgrass och sånt är ju fortsatt relevanta, för att man lyckas, är det ju fel vinkel så lyckas du bli screenad från green så att säga, så du måste hitta på någonting. Medan då en bana som, vad hette den? Firestone var när de spelade den här VGC-tävlingen förr i tiden. Det blev ju helt obsolet till slut. Men det var ju väldigt mycket raka hål i sig. Men det var ju just att de flög alla bunkrar och allting. Men jag kan tänka mig den förr i tiden att det var lite mer att tänka bana liksom än vad det blev.
Ja.
Men du var ju lite inne på det, men Tom skriver så här att det är tråkigt, det är ju birdies och eagles man vill se. Och du sa att du tycker det har blivit lite tråkigt. Vad tycker du om det? Alltså, är det ett problem att det blir minus 30 så att säga?
Alltså jag tycker det, för att det blir samma typ av golf hela tiden. Ja. Men det är ju en smaksak där lite grann. Alltså jag ser hellre att det blir lite att man spelar med kniven på strypen. Så att det finns både misstag och heroics liksom. Så jag ser hellre att man kanske att man spelar gör 5-6 bogeys som då kan vinna en tävling, så att det inte blir bara birdies och par eller igla. Det blir också lite mer relaterbart för oss vanliga golfare.
Ja, verkligen. Joakim skriver, rolig fråga, kan vi backa bollpriserna? Det är jag bakom.
Ja, och nu vet jag dessutom att årets bollpriser kommer vara betydligt högre än förra årets.
Ja, och då pratar vi väl, det är väl dollarkurs, va? Det är väl vår svaga svenska krona som...
Ja, plus kostnader för de olika materialen har ju gått upp i grunden. Liksom. Så om jag inte är helt fel på det så är det ett helt gäng som kommer att liksom toucha 700 spänn.
Ja.
Dussinet.
Och då, om man ska utveckla sin golf så är det ju mindre pliktslag som gäller. Och det är även om man ska utveckla sin ekonomi.
Ja. Men det är ju rätt tufft liksom, för att som wedgear och så kanske kommer bli ännu viktigare att ha vettigt i bagen. Mm. Och ganska med då färska grooves. Och färska grooves sliter bollarna snabbare. Så att du har en rätt dyr ekvation.
Ja, verkligen. Men gud vad de håller golfbollar ändå nu för tiden. Det får man ändå
säga. Ja, visst. Ja.
Men det är klart, det kommer ju finnas de som kan lyckas, fast då blir det ju fusk någonstans i materialen. Men jag menar, det kommer ju finnas de som precis som, ja men det har ju varit vissa märken som har gjort en bra produkt men gjort den 2000 kronor billigare på driversidan till exempel. Så har man ju alltid kunnat hitta sin marknad där. Men, så det blir ju säkert en utveckling där också. Om det börjar 700 kan nog bli en gräns för många. Vad blir det i bollen? Jag måste slå på räknaren här. Du behöver inte ta fram min telefon här. 700 sa du det? Det är 12. 58 spänn bollen. Så tre brottslagna bollar, då har du ju inte en öl och en lunch. Utan då får du gå hem. Ja. Ganska många säger att backa bollen går jämnt ut med klubbutvecklingen som är om då till det dags 2030. Jag vet inte riktigt vad de vill ha sagt, men det
är... Men jag kan ju köpa det. För jag, så här, R&D-teamen på de olika driverföretagen, nu när de har fått de här nya given, liksom, vad som kommer gälla med bollen, så kommer de, jag köper det, de kommer nog hitta sätt att kringgå detta. De är så jäkla smarta, har sina superdatorer och sånt där.
Ja,
så
artificiell intelligens som räknar, ja precis.
Ja, så att det kommer inte vara någon större skillnad när vi väl, jag är med på det tänket faktiskt.
Ja. Nej, men å andra sidan, hade de inte gjort något så hade det ju inte gått jämnt ut. Då hade vi ju blivit ännu längre. Och då, alltså, så att någonstans 317 yards, vi ska ju veta att 125 miles per hour, det börjar ju nästan bli en snitthastighet på touren från att det varit 115 för några år sedan. Så att det kommer ju naturligtvis vara de som svingar snabbare än så.
Ja, och där har du ju, alltså visst så har det, spelarna har blivit starkare och snabbare och allt det där. Men du har ju också klubbföretagen som har tagit fram liksom klubbhuven som är mer aerodynamiska än tidigare, skaft som hjälper dig svinga snabbare och så vidare. Så att utvecklingen kommer att fortsätta. Jag tror inte man ska vara så här jätterädd inför the rollback.
Nej, och sen det jag tyckte var ganska skönt att läsa att det är liksom fjärde gången det här. Man ska, för att det är ju lätt att bli så här historiskt gnällig över något, att det aldrig har hänt att vi har blivit så här drabbade.
Ja. Nej, men jag tror att mycket av den diskussionen som har kommit nu är liksom att vi har ett ganska infekterat läge till en början. Ja. Alltså du har hela det här med liv och det är mycket kaos och liksom disruption och jag ska inte säga att golfen är i spillor och så, men man är i ett väldigt skört läge.
Ja.
Och när det då redan är många som uttrycker sina känslor kring saker och ting och det kommer en sån här grej, så är man redan taggad liksom på att ge sig ut med liksom stå på barrikaden för någonting.
Men sen, ja, och sen tidsandan också, att det är väldigt polariserat med väldigt mycket. Det här fick vi någonting att hytta med även åt. Gud vad gött. Det är ju som vi, om vi ska summera då det vi har pratat om här, så är det väl, vi är ju kluvna av olika skäl i olika frågor. Men jag gillar ju väldigt mycket färre klubbor-grejen som du har du pratade om här. Sen så, om jag var klubbtillverkare, det var ju faktiskt Andrea som brukar sitta i Tidpartstudion som sa det, att om jag var klubbtillverkare skulle jag lägga all min kraft på att det skulle vara 15 klubbor i vägen bara för att sälja en till. Så det är jäkligt smart, men
alltså det roliga är att jag sitter här förespråkar 10, men för närvarande så har jag liksom, jag har 15 så byter jag ut en. Jag har liksom en träfemma och en driving iron som jag switchar beroende på vilken bana jag spelar.
Det sa ju Ludde Åberg också, så jag frågar honom, vad har du där mellan spon och järnfemman då? Och då började han räkna upp 1, 2, 3, 5, 7 så, alltså trä 5, trä 7 och flera järn. Så att jag menar, det, tinkering i vägen är ju gött på något sätt. Men det skulle nog bli ännu mer tinkering om du var tvungen att ha 10 eller till och med ett halvset.
Ja.
För att jag tror att man skulle ändå köpa fler klubbor om du hade, säg att det var 7 som var grejen.
Mm. Ja, men jag tror det också, men jag tror att det skulle gå mot en liten annan typ av klubbor kanske, som där du har lite mer valmöjlighet i vilken typ av slag du skulle vilja slå.
Ja.
Alltså kanske att fler skulle spela med en wedge som har lite annan slipning under till.
Ja,
så du kan laborera mer med slagen. Sen ja. Så kanske det leder till fler toppar och duffar, för det kanske också betyder mindre bounce.
Ja.
Men jag tycker det har varit jävligt roligt faktiskt. Jag tror att man hade kanske kommit tillbaka lite i det här som de höll på med i Skottland liksom på 1800-talet. Att de pysslar mer med sina egna klubbar kanske och så.
Mysigt, riktigt mysigt. Men det var ju när stålskaften kom som 14-klubbarsregeln kom. För då hade ju Caddis 2 bagar och gick med liksom 30 klubbor. För då blev det så jäkla flexibelt med de här. För det var så stor skillnad från Hickory. Så kom de fram, ja men herregud, nu måste vi göra något. Jag tror inte det var Caddy-facket som låg bakom det. Men det var ju ändå faktiskt stålskaften som låg bakom att det blev 14. Men den siffran måste ju vara, jag vet inte om du har bättre historik på det, men den siffran måste ju vara så här, att vi bara, vi tar något liksom.
Alltså jag borde veta det, men jag kan faktiskt inte storyn.
Nej, men jag vet att storyn är stålskraften, men just antalet, det måste ju bara ha varit att man, vi chansar på något.
Ja,
men vad bra. Du, stort tack Martin för att du kom och snackade den här otroligt roliga och spännande frågan.
Ja, det var jättekul.
Och funkar det här, så kan vi göra om det här. För nu har vi lite tekniska grejer här. Du har din mic och jag har min mic och lite kameror och sådär. Och så,
ja.
Så ser vi om det blir fint. Och kom ihåg nu att boka Martins resa. Västra Skottland, eller hur?
Ja, 1-5 september.
Ja, då är banorna som absolut bäst. Det är väl Gores-tider då, va?
Det borde det vara, ja.
Borde det vara, ja. Gores-tider. Så häng med på den. Och kom ihåg att prenumerera på Tea Party om du kollar YouTube eller lyssnar som podd, så hörs vi framöver. Trevlig helg Martin!
Trevlig helg, jättekul.
Tack för att du var med. Ja, ha
det
bra.
Tack så mycket.
Hej, hej.
Samma.
Hej, hej. Hej.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.